Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är onsdagen den 9 september när vi spelar in det här och idag så ska vi prata om energi och solenergi i synnerhet. 2040 är det ju som mål att vi enbart ska ha förnyelsebar energi i Sverige, men idag så består Sveriges elproduktion till största delen av vattenkraft och kärnkraft. Men kärnkraften är som ni alla vet kontroversiell och signalen är väl ändå att den inte ska byggas ut utan snarare kanske vara på väg att fasas ut. Och det här innebär ju alltså att det kommer ju krävas ordentliga satsningar på nya och alternativa energikällor framöver. Om vi tittar på hur Sveriges elproduktion såg ut 2019 så kom 39% från kärnkraft, 39% kom från vattenkraft, 12% från vindkraft och sen stod konventionell värmekraft för 10%. Och solenergi, det är för litet för att vara med i Energimyndighetens diagram. Det stod bara för ungefär 0,5% av Sveriges energi 2019. Så varför ser det ut så här och vad är potentialen för solenergi i Sverige och i världen? Om det ska vi prata med Soltech Energys ordförande Anna Kinberg Batra. Så välkommen hit till Avanza-podden.
Stort tack.
Kul att ha dig här. Vi blev ju varse här för en liten stund sedan att det är 2 år sedan du var här senast. Det här blir ju en liten klassiker och kärt återseende. Jag kanske fick lite ont i magen att det var just 2 år sedan. Man inser att tiden går fort. men jag tänker så här, det här kommer bli jättetrevligt. Och just bara för att få en nulägesbild kring energi och energimix och utmaningar i Sverige. Och det blir massa elbilar och pågen kan inte göra sitt bröd. Och sen har vi solen som lyser hela tiden. Och sen har vi alla möjliga människor, vänner och bekanta som hittar olika fakta och som sen kokar ihop sin egen sanning. Så att det blir liksom på något sätt trevligt att bara få en liten nulägesbild. Vart står vi just nu? Så att det här kommer bli riktigt bra, Johanna.
Mm, det tror jag också. Men som sagt, du har gästat podden tidigare, Anna. Och som Niklas säger, det var 2 år sedan. Vad har hänt sen sist? Vad pysslar du med nu?
Alltså herregud, det var ju intressant att komma på att det var 2 år sedan. För det har hänt jättemycket sedan dess. Och inte så mycket i vissa andra avseenden kanske. I mitt liv har det hänt jättemycket. Jag satt fortfarande i riksdagen då. Jag höll mest på att packa ihop mina lådor i och för sig. För jag hade slutat som partiledare. Och det skulle vara val snart. Och så pratade vi om pensioner. För jag hade engagerat mig i Avanza pension. Mm. Och vi höll på att dra igång pensionsupproret. För att fler ska liksom fatta det här med att ta makten över sin pension. Där har det då inte hänt så mycket sen dess. Så man blir påminn om att politiken är trög ibland. Ja. Men i mitt liv har det hänt jättemycket. Mm. I samhället har det hänt jättemycket. Ingen hade hört talas om covid-19 då, eller döpte överhuvudtaget. Jag tror få hade kunnat tänka sig augusti 2018 att regeringsbildningen skulle bli längst någonsin och inte vara klar förrän efter jul. Eller att Boris Johnson skulle bli premiärminister och sen upplösa parlamentet och sen han höll på att dö och sen ta sitt land ut ur EU. Nej. I så här dramatisk form. Eller att väldigt mycket tekniskt som har hänt sedan dess. Det är en väldigt turbulent värld där det händer saker i Ryssland och USA och så här. Och samtidigt så lunkar ju politiken här hemma på lite grann. Flytträttsfrågan är inte löst. Alla grälar fortfarande om SD. Det pratas lite för lite ekonomi och framtidsfrågor tycker jag. Och det hoppas jag blir ändring på. För jag tycker det är himla kul det här med att titta på liksom villkoren för att driva företag och få tillväxt i Sverige. Och det blir ju extra viktigt efter corona. Mitt liv har förändrats enormt sedan dess såklart. Jag lämnade riksdagen, alla flyttkartonger. Mm. Det som inte gick i pappersinsamlingen åkte hem. Och en del av det har jag packat upp. Jag har skrivit en bok. Jag tog det ganska lugnt. Jag var i Indien ganska länge med min familj. Det kan man se på Sveriges Television just nu, vad som hände där.
Var det den här dokumentären, kan man kalla det, men när din man skulle hitta rötterna?
Mm-hmm.
För det precis. Tänkte jag när du skulle komma hit. Jag undrar om ni var med på det där. Jag såg det där. Det var feel good. Men det var ni.
Min mamma har skickat ett sms här till mig. För hon hade sett på Twitter igår att vi skulle träffa dig idag. Och då så skrev hon att det var så intressant. Och du måste hälsa att då världens sämsta indier är jätteroligt.
Vad roligt.
PS, ikväll världens sämsta indier. Indie är ett av de bästa programmen på länge. Både roligt, men ger också en fin bild av landet.
Åh, roligt! Ja,
nu. Men alltså, jag förstår inte, för den här har jag ju sett för länge sedan. Det är ett år sedan jag såg den där. Eller är det här något som går nu?
Ja, säsong två går nu. Ja. Och den handlar ju om hur David åkte dit ganska länge förra vintern. Och familjen var med rätt mycket i det här. Och vi var och tittade på lägenhet och allt möjligt och sånt där. Och så försöker han ta sig fram som komiker i Indien. Det får man se på tv hur det gick. Det är ju så att leva med en komiker, man vet liksom aldrig vad som händer. Så här. Och när jag jobbade lite mindre ett tag, då kunde jag följa med honom. Och då hittade han på det här. So that happened. Och sen har jag börjat hitta ändå, ett, liksom, landa i ett nytt arbetsliv. Mm. Där jag håller på med just, där jag har sett framförallt hur företagande driver samhällsförändring, tycker jag. Jag satt ett år på Handelshögskolan emellan också, på ledarskapsforskningen där, och märkte att det här med att försöka leda organisationer i kris när allting är jättestökigt och förändras, det var inte bara jag som hade provat. Jag hade provat det ganska mycket. Men det gäller ju näringslivsledare, företagsledare, företagare, entreprenörer och sådär också. Och många av dem behöver förstå samhällsförändring. Och det jobbar jag mycket med nu. Och så föreläser jag. Och så unnar jag mig att ha lite skoj. Politiken är jättekul när den är som bäst. Men det har ju varit väldigt mycket plikt och roll och måsten i många år på den andra högsta nivån. Så det är rätt kul att ha lite softare tillvaro också.
Men lite mer balans i livet.
Ja,
lite
precis.
Mer. Det låter ju inte som att du har brist på grejer att göra. Jag måste bara fråga ändå, Indien, nästan 1,3 miljarder människor, snäppet mindre än Kina. Har du något takeaways, reflektioner därifrån? Det kanske inte är första gången ni familjen är där, men det är ändå väldigt mycket människor, och det som händer där påverkar ändå i stor utsträckning i världen, och många bolag, inte minst dominanta techbolag, hittar ju till Indien. Det har varit Kina under lång tid, nu börjar fler och fler blicka till Indien.
Världens yngsta befolkning också, va?
Alltså hälften av den här nästan 1,5 miljarden är under 25. Ja. Det är helt otroligt. Och en väldigt rolig grej jag hunnit göra sen sist vi sågs var att leda en svensk tech-delegation till Indien. Så var vi i Bangalore och Mumbai och träffade då investerare där. Och det är ju inte bara ormtjusare som är företagare i Indien nu för tiden. Utan nu finns det ju dollarmiljardärer där som har varit i Silicon Valley eller som har byggt upp någonting i Indien och sålt till Silicon Valley. För de höll ju på då, de här stora amerikanska bolagen, och tänkte, Indien, stor befolkning, massa konsumenter. Ja, men då tar vi vår modell och bara släpper ner den där. Men då har man ju inte fattat hur Indien funkar. Det är ju kaos, det har varit slutet, de är vana vid att göra saker på sitt sätt. Och sånt här har jag då jobbat lite med och skrivit om, jag skrev en bok om det för massa år sedan, 15 år sedan. Men det är nu det verkligen händer. Och det finns ett boktips då, är en gammal Microsoft-chef som heter Ravi Venkatesan, som skrev om Conquering Chaos, heter boken. Och hans poäng är att om du har lyckats ta dig till riksnivå i Indien, då är du antagligen en entreprenör. För då har du ju överlevt kaos, korruption, det var ju smutsigt, du har haft fattiga eller inga konsumenter alls och tagit dig fram ändå och fått tänka om. Och tar du då hela vägen upp så är du antagligen superstark. Det fick ju fråga Walmart eller McDonald's, för de har ju provat att komma uppifrån till Indien och säga, hej hörni alla fattiga, nu ska ni göra så här. Och indierna har sagt, nej, vi vill ha på vårt sätt. McDonald's fick nästan ge upp innan de börjar komma på att här måste vi ju ha vegetarisk mat, massa kryddor som vi inte är vana vid, annars kommer indierna inte vilja köpa våra grejer. Och då ändrar de sig. Det hade de inte gjort i Kina. Då skulle de sälja Big Mac som vanligt på något sätt. Walmart tänkte att Indien har massa konsumenter, då ska vi sälja våra grejer. Nej, det gick inte alls. Däremot hade det vuxit upp en tjänst som heter Flipkart, som var indisk startad underifrån utifrån hur det funkar i Indien och växte sig superstark, och som Walmart fick köpa sen för, och jag tror, där ska man kolla kära lyssnare, men jag tror i storleksordningen 16 miljarder US dollar. För om du har nått riksnivå då på den här miljardmarknaden, då är det ju rätt stor.
Ja, det där är ju faktiskt, Flipkart är ett bolag som Amazon också försökte norpa, och Netflix är, de investerar ju mest pengar i Indien utanför sin egen hemmamarknad i USA, alltså inte av alla andra utan i sig själv så att säga. De investerar jättemycket i USA, men den största marknaden investeringsmässigt utanför hemmamarknaden i USA är ju just Indien, och de konsumerar mest video i hela världen har jag förstått, för det var också någon rik miljardär som gjorde det jättebilligt med datamängd, så de är ju alldeles galna i videos.
Ja, och då blir allting stort. Och då blir det stort med dataöverföring. Då blir indierna intresserade av utbyte med svenska både techbolag, och jag sitter i styrelsen för svenska rymdbolaget också. Mm. Och då kan man träffa indiska rymdentreprenörer i Bangalore som tänker att ja, vi vill nog ha fäste i Europa. Vi vill nå EUs inre marknad, och vi vet inte vart britterna är på väg. Ja, de är på väg ut ur EUs inre marknad. Och ni har ju både unicorns med fäste i Stockholm framförallt, och en stor rymdbas i Norrbotten och kunskap om att skjuta satelliter och sköta dem. Och det är där de stora datamängderna rör sig nu. Där kan vi göra business, tänker indierna. Och det där är kul, för det har ju funnits någon slags tradition av att svenska industribolag tillverkar här, och så kör vi ut det på jättefina svenska lastbilar som jag tycker mycket om till länder i resten av världen, och det har vi blivit rika på, och det tycker jag är toppen. Men nu sker det också business som växer upp från noll i Indien på rekordfart till jättestort, och vi ger sig ut i världen, och då kan Sverige vara liksom en väldigt viktig plats att göra de affärerna på, för man kan nå både tyskar och amerikaner och nordbor härifrån. Sånt tycker jag är jättekul. Men då måste man tänka om lite som svensk och inse att vi kan inte konkurrera med att vi är störst eller har hållit på längst eller så. Och vi har inget världsspråk och vi har det lite emot oss. Men om vi är riktigt bra på teknik och samarbete och utbyte, då kan vi göra vad som helst. Och då är indier och kineser nyfikna på oss.
Alltså, vi måste bara spåra ut här med rymden. Tror du på UFO:n?
Alltså vadå? Det betyder unidentified flying objects. Ja, och det finns det garanterat där ute.
Det behöver inte vara utomjordingar. Pentagon släppte nyss nyheten då om att de här videoinspelningarna från början, mitten på 2000-talet, att de faktiskt att de har spridits i social media, och man har bekräftat att de är riktiga, de här videorna, och att man inte har en blekaste aning om vad det är. Jag tänkte bara nu med rymdbolaget här, vi får spåra ur lite grann.
Alltså, finns det grejer där ute som jag inte förstår? Jajamensan. Jag tror inte att vi håller på att ta sig över av utomjordingar riktigt än, det tror jag inte. Men jag tror, om man ska vara seriös om både Norrbotten och rymden, så tror jag att Sverige kan ta riktigt bra plats i världen. Vi har chans att bli först och bäst i Europa faktiskt på att då hantera de här små satellitnätverken. Att små satelliter, små som hundvalpar, kan skötas därifrån och gå i omloppsbana runt hela jorden och se ut nästan hur som helst, så folk säkert undrar vad det är frågan om. Men det de verkligen gör är ju att de kan sköta väldigt stora datamängder, och kan vi sköta det härifrån, då kan vi också sköta förädlingen av datan här och till exempel spana på klimatförändringar eller sådana saker. Och det finns det business och kunskap i som jag tycker vi ska ta. Jag förstår inte allt av det där tekniskt, men det känns som väldigt, väldigt bra affärsmöjligheter för oss som ändå har sån tekniktradition.
När du säger bara rymden, så måste jag ju också bara säga, för det har hänt mycket sen du var här sist.
Jag försökte få ner det på jorden lite nu.
Jag tänkte i alla fall ta taken liksom.
Men jag måste bara säga den sista, och vi ska inte ner på jorden, vi ska upp i rymden, för vi har ju också sett att Nasdaq har öppnat börsen från rymden ISS. Men nu kan vi gå tillbaka.
Något som bara nördar som du tycker är liksom.
Ja. Men det är lite vackert ändå.
Det är vackert. Nu kan vi komma ner på jorden.
Och vet du, Elon Musk satsar ju på både rymd och solenergi. Mm. Bara för att nämna så här, två framtidsbranscher. Eller hur?
Det var han som sköt upp ringklockan.
Ser.
Bra lead in här på vad vi faktiskt ska prata om.
Det spårar ju direkt.
Ja, men det är lite indiskt.
Ja.
Nej. Jag kom av mig, men vi ska prata om solenergi idag. Hur kom du in på, vad hände? Hur hamnade du hos Soltech Energy som ordförande där? Och vad har du för bakgrund inom, har du någon bakgrund inom solenergi?
Alltså, jag har hållit på med både företagande och politik. Politiken är ju mer känd. Det är mindre känt att jag har jobbat med startups och entreprenörskap och i privat näringsliv förut. Men jag har alltid gillat att kombinera båda de världarna. Så det är där jag jobbar nu.
med både rådgivning och styrelseuppdrag då. Och energi har vi hållit på med i politiken ganska länge. Jag var energipolitisk talesperson i ett tag så där, några månader 2010 före valet där, och sen ändrades allting igen, så det var inte så länge. Men då höll vi på att prata just förnybar ny teknik. Vikten av att behålla kärnkraften också. Jag tror att man behöver göra båda, kan jag säga på en gång. För då får vi så mycket fossilfri el som möjligt. Och det behöver vi när vi ställer om och elektrifierar. Och sen var jag partiledare när vi höll på med den här energiöverenskommelsen. Där det då både stakas ut ambitiösa mål för förnybart. Och även där står att det betyder inte totalstopp för kärnkraften eller politiskt beslut om att lägga ner den. Utan det syftar ju också till att ha så mycket fossilfritt som möjligt. Sen får efterträdarna gräla vidare om hur det där ska tolkas och så. Men det var ambitionen då.
Så det här 2040 mål förnybart?
Där står att målet är det. Okay. Och det är det. Det är 20, det är både, det är 20 år dit. Jag tror att det kan hinna hända jättemycket. Men det som vi skrev då var det ju inte avsett som att vara ett tvärt nej till kärnkraft. Det vet jag att det finns partier som tycker, absolut. Men det står där också då att det här betyder inte ett politiskt beslut om att avveckla i förtid eller så stod det. Utan det är ju tillåtet att bygga nytt faktiskt. Och skulle behövas ny teknik även där. Men solenergi tycker jag är jättekul. Mm. Och skälet till det är väl egentligen att tittar man på branscher där det är mycket samhällsförändring och där man just, där det är business som driver mycket förändring men väldigt mycket politik som
sätter ramarna.
Ja, precis. Precis. Så kan man ju se både, där finns ju då både hälsa, hela den branschen finns där. Där jag jobbar med ett indiskt bolag som screenar bröstcancer tidigt med hjälp av AI-teknik och svenska värmekameror. Då är vi där igen, knyta ihop gammal och ny teknik och så här. Och energi är såklart en sån bransch. Vi vet att vi bara har en planet. Vi vet att vi har satt ambitiösa hållbarhetsmål och att vi alltså går under om vi inte försöker nå dem på riktigt. Och då vet vi att ju mer förnybart vi kan ha, desto bättre energimix får vi. Och där ligger Sverige, precis som du sa Johanna, väldigt långt efter andra länder i EU och resten av världen. Och så finns det duktiga, ambitiösa företagare som vill göra någonting åt det. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och då tog Stefan Nylander, som är vd på Soltech, då, kontakt i vintras någon gång. Och så började vi prata om det här. Och jag bekantade mig med honom och jag bekantade mig med bolaget. Sen kom coronakrisen. Och kullkastade liksom allting och ingen fattade beslut om någonting och sådär. Men så småningom tackade jag ja och fick den här frågan och tyckte det verkar jätteroligt. För att det påverkar samhället i en positiv riktning genom att driva affär kommersiellt med väldigt, väldigt duktiga entreprenörer. Och för det blev jag ordförande strax efter midsommar.
Vi ska gå in lite mer på den här energimixen, varför det ser ut som det gör att Sverige bara har 0,5% från solenergi och så. Men om vi börjar med att liksom berätta om Soltech, vad är det för bolag?
Det är en av de större aktörerna i Sverige, det finns ju stora och små här. Och affären och idén är ju att integrera solen i vardagen. Och det gör man ju genom att möjliggöra för sol på tak, på fasader, att göra det snyggt. Nu för tiden kan man ju bygga in solenergi i takpannor och ha det istället. Så det är egenutvecklade sådana produkter. Och det är också tjänster som sätter upp stora solanläggningar på tak, fasader. Och som växer med förvärv även av då till exempel installationselladdföretag. Så det är integration åt det hållet också. Det handlar om att bygga, vi säljer inte solceller egentligen, vi kan leverera solceller, men det vi säljer är ju energisystem för att kunna använda energin från solen och göra oftast el av då. Så bra som möjligt i både kommersiella fastigheter eller privata småhus och villor eller bostäder. Och sen kommer det också mer och mer, även om Sverige tidigt inte har kommit så långt där, så kommer det också mer och mer att göra stora parker. Häromdagen invigde Sveriges hittills största solpark utanför Strängnäs. Där man ju använder mark till att använda till att generera solel så effektivt som möjligt. Det görs också. Och allt det kan Soltech och våra olika dotterbolag göra. Och det växer så att det knakar, vill jag nog påstå.
Man blir lite nyfiken. 15 september har Apple sitt Apple-event. Man tänkte, åh, de kommer börja skjuta på det där. Nej, så. Och det är Samsung också. Det kommer nya iterationer, nya modeller. Man ser att det blir lite bättre varje år. Eller varje generation då. Solceller, nu tillverkar inte solceller, men de här takpanelerna och så att man kan liksom fräscha upp redan befintliga fastigheter eller dra upp det där på sommarstugan och sådär. För att kanske bli lite mer självförsörjande. Det kan ju kanske också resultera i stranded assets för infrastrukturbolagen när vi kommer att komma in mer på det. Men hur mycket ökar energieffektiviteten över tid? Alltså ta ett Soltech för x antal år sedan och idag. Hur pass snabbt går utvecklingen? Hur pass mycket mer effektiva blir era produkter? Hur mycket går det att kräma ur? Tror du att ni bara har börjat där?
Ja, det är det korta och lättaste svaret. Det rör sig väldigt fort. Jag pratade med en av våra största dotterbolagsledare då, SwedEnergy. Det är de som har gjort Sveriges hittills största takanläggning hos Castellum i Göteborg. Och han berättade att det här med att planera för när man ska bygga och faktiskt rent fysiskt lyfta upp cellerna på taket på en sån här anläggning, det spelar rätt stor roll för kalkylen, för priserna förändras så himla fort. Priserna på liksom standardceller sjunker ganska snabbt, för de görs storskaligt oftast i Kina. Och samtidigt utvecklas det ju ny teknik också. Så det kanske inte är celler, det kanske är en film eller ett annat material och sådär. Och det där ändras hela tiden. Så nu har vi sett att det fördubblades ungefär 2019, antalet svenska anläggningar som producerar sol och är anslutna till nätet då. Och det är nu de sista få åren som det verkligen har tagit ordentlig fart. Och då kommer det ju komma ny teknik hela tiden, andra priser på celler hela tiden, nya material istället för celler hela tiden. Så redan idag kan man ju ha en fasad i en snygg färg som är matt istället för svarta blanka celler. Det är möjligt redan nu, men kalkylerna blir bättre och bättre hela tiden och materialen också.
Så ni är lite grann underleverantör, för ni tillverkar inte takplattor och fasad själv? Utan...
Det gör vi nästan ingen i Sverige, vill jag nog påstå. Men vi gör ju lösningarna. Det är viktigt att det är säkert, att det sitter där det ska, att det funkar och håller och att det levererar så mycket el som möjligt, att det blir så effektivt som möjligt och att det kan sitta ihop med resten. Man ser mer och mer, vi har inlett samarbete med PowerCell till exempel, som håller på då med bränsleceller och vätgas. Och då kan man knyta ihop taket, man kan knyta ihop det med väggen och man kan knyta ihop det med laddning och man kan lagra. Och då kan man ju också tänka sig att bygga in det i både huset och hur man ska ladda bilen och sköta sina transporter. Det är dit det här är på väg, det är därför det är så spännande.
Jag tror att vi måste börja där liksom för att måla upp den här liksom bilden och grundfundamentet nu inför lyssnarna av den här podden. Och vi kommer komma in på bilar också. Bilförsäljningen var 14% i augusti, elbilar var upp 29%, större delen av det var hybrider, men en rätt stor del, 8,4% var rena elbilar och 21,1% var hybrider. Det verkar uppenbarligen hända väldigt mycket. Men dels är jag lite nyfiken på hur du ställer dig till sol i förhållande till vatten, vind och vågkraft. Det tror jag många är nyfikna på att höra. Men sen också, så här, var skulle vi kunna vara om 10-15 år? Kan du måla upp liksom en visionär bild? För nu säger du här, man laddar sin bil, man kanske blir självförsörjande. Det känns ändå ganska logiskt i maggropen på mig. Jag tänker liksom att där kommer man ha sin elbil ståendes. Det gör ingenting om du tar 40 minuter att ladda en elbil. Du kanske bilar upp till Norrbotten, då vill du äta, så kan du ladda under tiden. Men de allra flesta laddar ju under natten hemma i dagsläget, så att det kommer inte bli någon jätteanstormning. Men förutom bilen som står i garaget, måla upp vad du tror. Hur kommer världen se ut? Hur kommer solenergimarknaden se ut om 10 år, så att vi kan få liksom någon gemensam bild här att greppa kring?
Det handlar ju om teknik och tillämpning som precis all ny teknik. När elbilarna kom fick man ju höra att det kommer ju aldrig bli något, för batterierna är så tunga. Jaha, tänkte jag, det där lär väl förändras vart efter man gör fler batterier och ny teknik, och det har ju mycket riktigt hänt. Alltså går du långt tillbaka i tiden så fanns det ju någon styrelseordförande i IBM som sa att han trodde det fanns en världsmarknad för 5 persondatorer. Och det var ju fullt rimligt att tycka det någon gång i början på 1900-talet. Men sen har det ju hänt grejer där också. Och nu börjar ju hända saker även i Solfallet. Och det syns ju då även i politiken. Jag hoppas att det blir verklighet det som man ser signaler och uttalanden om, och det som även finns remitterande förslag om, att det blir ett avdrag vid årsskiftet som gör att det då blir bättre villkor för att bygga med just laddutrustning. För då kan man ju tänka när man gör sin kalkyl hemma att man har både bättre material och snyggare kanske på taket. Det är lättare om man lägger på väggen också, för då får man ut just bättre effekt och mer el. Och så kan man tänka vad man ska göra med bilen. Jag är helt övertygad om att vi är på väg till mer elektrifiering av hela samhället. Och tittar man på energi så är det det stora viktiga. Det är transporterna som är den stora fossilskurken. Elen i Sverige är ju ganska fossilfri redan idag. Men vi behöver mer. Vi ser att det blir effektbrist. Det är trångt på elnäten. Och jag tror att vi behöver mer el för att till exempel kunna ta elbilen till Norrland. Då behöver du kunna ladda på vägen dit snabbare och effektivare. Då måste du kunna producera el. Och gärna så att det inte alltid belastar näten. Det är där det här med lagring och laddning också kommer in. Så ju mer teknikvänlig syn man har på det där, desto fler möjligheter ser man även som investerare, tror jag. Och det händer väldigt mycket bara man jämför i år med förra året eller två år tillbaks. Och om man tittar ett par, tre år framåt också. Vi byter ju bilar ganska ofta i det här landet till exempel.
Vi ska komma in lite på det här med att man ska bli självförsörjande på el så att säga, eller i någon mening.
Ja, om man vill så kan man väl kunna bli det framförallt, ja, tycker jag.
Och idag så finns det ju någonting som du och ni kallar för straffskatt om man producerar för mycket el även om man använder den själv. Vi ska komma in lite på det, vad det är och varför ni tycker att det är så viktigt att få bort den här. Men jag tänker att solenergi idag bara utgör 0,5% av Sveriges elproduktion.
Inte ens det, tror jag. Okay. Det är nästan ingenting.
Mindre än 0,5%, verkligen. Marginellt. Beror det på att vi har förmånen att ha så mycket vattenkraft? Eller är det något annat som har hindrat liksom, solenergins utveckling i Sverige? Och är det på väg att förändras?
Både och, tror jag. Vi har haft kärnkraften och har den fortfarande. Jag tycker vi ska använda den så länge och så mycket som vi kan. Vi har vattenkraften som ju också då är förnybar och tuffare och går ganska stabilt och ger väldigt mycket. Och då har inte behovet varit lika akut som till exempel i Tyskland där Angela Merkel tvärstängde kärnkraften ändå efter Fukushima. Olyckan. Så självklart, jämfört med länder som inte har kärnkraftsreaktorer och älvar, så har vi inte haft samma behov. Men ju bättre teknik och priser blir, desto effektivare är det ju att använda också. Och de gamla kärnkraftsreaktorerna kommer inte kunna användas i evig tid. Jag tror att det är bra med teknikutveckling där också, men det får mina efterträdare grälla med varandra om hur det ska kunna göras. Om det inte bär sig på marknads...
Det var väl vid årsskiftet nu senast som ena Ringhals stängde?
Ja, så har vi sett nu i somras. Det var ju alltså effektkris i elnäten i somras. Där det, ja, när det inte är som kallast, som bekant. Det var ingen vidare sommar, men det var ju faktiskt inte vinter. Och så blir det ändå då svårt för industrin till exempel att få tag i el när man behöver. Och de fick till och med starta fossila kraftverk för att klara det här. Så ska vi inte behöva ha det i ett av världens mest fossilfria länder, kan jag tycka. Men, så solen har jättepotential. De brukar säga att energin från solen skulle kunna försörja hela jorden. Om vi bara, och det är ju inte så bara förstås, kan ta hand om den ordentligt och lagra över tid och sådär. Och det kan vi inte än, det vet jag också. Men det finns en jättepotential och som då är ganska ekonomiskt effektiv att använda. Energipolitik har ju brukat handla om centralstyrning och stora subventioner och miljardkostnader för stater. Och det finns fortfarande. Men det man kan göra med sol är ju att göra en lönsam kalkyl. Man kan sänka sina driftskostnader och höja sitt fastighetsvärde genom att på en öppen marknad köpa sådana här varor och tjänster och sätta upp dem. Och då slippa vara lika beroende av elnät eller framförallt fossila bränslen. Och det är ju väldigt positivt tycker jag.
Men vad var det som hände i somras? För priset gick väl upp till 2 kronor per kilowattimme under en kortare period?
Grundproblemet var väl att det var för trångt på elnäten. Och de här stora elnäten är ju nästan 100 år gamla. De är ju byggda för gamla system. Och då tänker jag att om vi då vill elektrifiera hela samhället för transporterna, för digitalisering till exempel, då kan vi inte vara så skört och så trångt, för då blir det väldigt sårbart och funkar för dåligt. Det kommer vi tappa på som samhälle i så fall. Och då behöver man ju både bygga ut näten, och det vet jag att de håller på med och de diskuterar och det finns planer att göra det på flera års sikt och så. Men då är det ju också intressant hur beroende man är av näten. Och om man då kan producera solel lokalt, kommersiellt eller privat eller både och, alltså den som har huset oavsett ägare så att säga. Om man då kan producera mer lokalt och lagra det lokalt, då är man ju också mindre beroende av näten, och det tycker jag är intressant ur just samhällsperspektiv. Det har ju varit då liksom dels stater som har hållit på med energipolitik på allra högsta nivå. Och sen energiförhandlingar brukar bli partiledarmateria och mycket prestige, och de högsta cheferna ringer och det är jätteladdat liksom på alla sätt och vis. Och sen så har det ju varit liksom aktivister och tekniskt väldigt kunniga som har drivit frågan om solenergi. Och det är tur det, för de kan väldigt mycket. Men det man ser nu är ju att vanliga villaägare eller vanliga kommersiella fastighetsägare som tittar på sina kalkyler och bryr sig om hållbarhet tänker att när vi ska bygga om här, vad händer om vi integrerar sol i tak och väggar då och börjar planera för att kunna ha elektrifierade transporter? Ja, titta, då kan vi få ner driftkostnaden och få en bättre kalkyl och kanske till och med höja värdet på fastigheten. Då är det ju kommersiellt gångbart, och då börjar ju även investerarna och ekonomerna tänka på det här. Då blir det liksom inte en aktivistgrej, och det handlar inte om subventioner och det kostar absolut inte extra, utan tvärtom.
Av större fastigheter som byggs i Sverige idag, hur har alla solenergilösningar? Eller?
Nej, inte alls. Nej. Det har bara börjat.
Så det som byggs nu, om man börjar nu, så kan man välja. Eller det finns de som väljer att inte ha solenergi.
Det tror jag. Ja. Och det har ju verkligen gjort det hittills. Och både när man bygger nytt och när man bygger om. Och när e-handeln har gått så bra, så ser man ju också att det växer upp. Om man kör bil till Norrland eller till Skåne eller ut och åker i största allmänhet och lämnar Stockholmstrakten ordentligt, så är det ju såna här logistiklador. Fler och fler överallt. Både vanliga stora handelscentra som har funnits länge, men stora såna här depåer som e-handlarna använder. Och där vet jag ju att många planerar för just att klä in huset i sol. Vilket det inte skulle bli fulare av. Tvärtom kanske, i vissa fall. Så det är ju en marknad som inte används än. Man ser det mer och mer, men det är underutnyttjat och har bara börjat. Castellum har ju gjort det här aktivt. Det finns ju då, som du var inne på, Johanna, en gräns. När man går installera över 255 kilowatt. Vad är det, frågar jag. Jag har läst ekonomi, ni måste förklara för mig så jag förstår. Ja, tänk dig golvet i Blåhallen i Stockholms stadshus, sa någon. Men ge mig ett exempel som inte är Stockholmsrelaterat. Så. 2 ladugårdstak, sa någon. Det kan man ju se framför sig. Och bygger man då större än 2 ladugårdstak, så kostar det alltså extra. Och det där är ju ett bakvänt, tycker jag. För i vanliga fall, om man investerar i större skala. I vanliga fall ska ju skala löna sig och stordrift ska kunna löna sig. Och om vi är för mer förnybart, så borde ju det också vara positivt att göra mer, kan man ju tycka. Men som det är nu så tillkommer det beskattning om man går över den här gränsen.
Och det här är även då fast man bara använder energin själv?
Ja, så vitt jag förstår det så. Det är när man går över den här storleksgränsen då. Och det tycker jag är bakvänt, för det borde ju löna sig att satsa större. Castellum är ett exempel på ett fastighetsbolag som gör det ändå. De har det här, det är just på en logistikfastighet på Hisingen i Göteborg som de har Sveriges hittills största takanläggning. Långt över det här, alltså över 3,5 megawatt, så är mycket större.
Många ladugårdstak.
Ja, massa ladugårdstak har de där. Och de har valt att göra det, fast det kostar extra, och skriver om det och liksom ta den. För det är en, för, och det blir en bra affär över tid i alla fall. Men jag tycker det är lite skruvat att staten tar in så mycket i energiskatt. Höjde energiskatten på el senast liksom vid årsskiftet inför 2020. Och samtidigt säger att vi behöver vara fossilfria och använda el mer. Då ska man snarare titta på incitamenten för att låta det löna sig bättre att just fastighetsägare tar privata initiativ. De står ju inte med mössan i hand och väntar på få grejer av staten, utan de vill göra det här för att det lönar sig. Det tycker jag är bra.
Men vi har precis fått en sån här fråga i min bostadsrättsförening, att kan vi inte ha parkeringsplatser med laddstolpar för de av oss som köper elbilar? Och då fick vi svaret att det är väldigt dyrt att dra fram liksom, och ansluta så att man kopplar på sig på nätet. Det borde ju vara en lösning också för en bostadsrättsförening i sådana fall att installera det här på taket och kanske kunna driva en par 3, 4, 5, 10 laddstolpar för elbilarna som alldeles uppenbarligen växer till antalet i vårt land. Det borde ju vara ett, förutom ladugårdstaken som vi pratar om där man får börja liksom betala extra, men det borde ju vara ett ganska rimligt användningsområde för alla våra många föreningar där ute med boende med elbilar.
Mm, tycker jag också. Och det är lite lurigt, man får höra lite sådana här berättelser ibland om just nätanslutning och avgifter, eller att nätägarna kan vara lite sådär ovilliga att släppa in nya producenter. Så jag tycker att det vore bra på samhällsnivå om fler producerar förnybart lokalt hemma hos sig. Och då tycker jag man måste titta på både priser och regler som gör det här onödigt svårt och onödigt dyrt idag.
Men jag undrar bara, vilka parter finns det här? För att jag menar, i dagsläget när man får levererat av sin elen av sin leverantör, Stockholm Exergi eller vad det kan vara, jag menar, staten, liksom skatter och momser, men även Fortum är ju en börsnoterad aktör. De lär ju inte bli jätteglada om du blir självförsörjande i din sommarstuga. Sen kanske man från staten ändå kommer driva in de här skatterna på något sätt. Men alltså, finns det någon risk för stranded assets? Vad händer när vi alla blir självförsörjande? Är det bara bra för att vi kan få ett ännu mer blomstrande näringsliv där man kan koppla på fler företag så att det inte blir trångt i nätet? Eller finns det en risk, en oro, en infekterad debatt kring vad som händer när allt fler hushåll kanske teoretiskt sett skulle kunna bli mer självförsörjande?
Jag tycker du argumenterar väldigt bra själv. Det låter ju så. Det finns den där debatten. Det finns de på politisk nivå. Det finns de på nätägarsidan som uttrycker att man kan inte ha hur mycket lokal produktion som helst. Vad skulle hända då? Och så. Det finns det. Det finns de som har intresse av att driva stora bolag i branscher med inträdeshinder. Det finns överallt om man har läst ekonomi eller praktiserat samhällsvetenskaper. Det finns ju. Men jag tycker att på samhällsnivå är det positivt att Sverige producerar så mycket fossilfri och förnybar el som möjligt till så bra villkor och priser som möjligt. Och då framförallt för de enskilda. För enskilda familjer, för enskilda företag. Det är positivt på samhällsnivå. Och det måste man ju tänka på som lagstiftare och politiker då. Det är inte jag längre. Men då måste man ju tänka på att incitamenten ska vara sådana att det lönar sig att ta egna bra initiativ, tycker jag. Och då tror och hoppas jag att den här kilowattgränsen ändå ligger någonstans på något bord nu under budgetförhandlingarna i regeringen. Särskilt när det finns så många företag som säger att vi kan ju skapa jobb och vi kan skapa arbetstillfällen om vi kan liksom producera bättre själva lokalt. Och för privatpersoner då så tror jag och hoppas också att det här avdraget går igenom vid årsskiftet. Det har varit så här krångel och subventioner och sånt. Och aktivister som ändå har vågat sätta upp solceller på sin balkong och kanske inte fått det här bidraget som har varit lite knepigt att söka, det har ni hört.
Och nu blir det mer som ett rotavdrag.
Nu blir det mer som ett rotavdrag, och där är större avdrag just för laddinfrastruktur. Och det tycker jag i grund och botten är bra, för då kan man göra sina egna planer utan att det blir för dyrt och svårt. Och det är bra det på samhällsnivå, tycker jag.
Seglingsfolk, båtmänniskor har ju varit tidiga med det här blir självförsörjande. Man brukar se små solpaneler när man är ute i skärgården. Mm. Man brukar sitta på segelbåtarna där så man kan...
Och då kan man få mjölk i kaffet om man är ute och seglar med en kompis, lärde jag mig senast i somras. Annars om man går ut några dagar lite längre ut så brukar mjölken paja ganska snabbt.
Då är det sur mjölk.
Ja, men det slipper man nu.
Tack vare solenergin. Det finns många fördelar med solenergin. Det finns väl säkert också, om inte nackdelar, så i alla fall en hel del missuppfattningar och kanske fördomar kring solenergi.
Ja, det är roligt. En stor är ju att det måste vara varmt. Alltså den tycker jag är vanlig. Att så här, sol, ja men det är väl lätt att hålla på med solenergi i Mellanöstern eller liksom Sub-Saharan Afrika. Men här uppe hos oss är det väl inte lönt. Och då tänker man ju på att vi inte har medelhavsklimat. Och det har vi ju inte. Men det har ju inte Holland och Tyskland heller, till exempel. Jag har bott i Holland själv.
I know for a holländska?
Fact, that
ja. Du, säg någonting, för vi har fått en fråga. Om du inte pratar holländska från Martin på Nyhetsbyrån direkt, så kan du inte, kan du inte skicka mer hälsning till honom på holländska?
Hallo Martin, ja, ik spreek Nederlands niet zo goed, want ik doe het niet zo vaak, maar ik zat wel daar op school.
Fantastiskt, tror jag.
Hängde du med?
Nej. Jag pratar
holländska för jag började skolan där. Men det var ju länge sedan. Det var alltså 76. Så jag har legat av mig lite. Men jag har lärt mig ordentligt en gång. Så jag pratar väl som ett barn, antar jag.
Men jag har ju bott där. Jag hörde något där. Jag pratar lite, ja, minnigt så. Ja. Jag var inte, ja, så.
Men det var, ja, det var, jag pratar en beige är lite. Mm. Ja, lite granna tyska. Så. Exakt, ambition ungefär. Det är ganska likt tyska så. Man är inte så fack och inte så fel, säger nog. Och inte så ofta och inte så mycket. Ja. Så det är ganska likt.
Ja, men det var bra. Okej, förlåt.
Nej, men de har ju inte heller öken- eller medelhavsklimat. Och ändå så här, 10 gånger så hög andel som vi. Och det tycker jag är lite intressant. Och det påminner om att man måste alltså inte ha, man måste inte ha evig sol. De har ju inte mycket till vintrar heller i Holland, men det... Nu spårar den här diskussionen nu igen.
Ja, men du är skön
en annan diskussion. De kan inte åka skidor. Men poängen är, nej. Men poängen är att nej, det måste inte vara varmt. Det måste vara ljust. Inte alltid, för det är det ju inte någonstans på planeten. Men varje soltimme kan göra nytta. Och det är där fasaderna kommer in igen. För det är ju onekligen så att om man tittar på hur planeterna liksom rör sig här, så är det ju mer direkt solstrålning vid till exempel ekvatorn än i Norrbotten. Så funkar det ju ändå. Och har man då en svensk fasad som är vänd framförallt söderut, så kan den ju fånga ännu mer solstrålar ibland än vad taken kan. Så vi har nytta av både tak och fasader här. Det behöver inte vara varmt. En annan fördom är att det är krångligt och fult. Det har det väl ibland varit. Det finns, man kan ju se gräsliga cellinstallationer ibland, särskilt sådana som är gjorda för 20 år sedan, där man tänker att här var det inte estetiken som stod i centrum. Och det måste de inte vara. Det är upp till var och en. Men det händer ju att grannar blir väldigt arga på varandra och klagar då, och så, när det inte smälter in och så här. Så är det ju inte längre. Nu kan man alltså göra snygga takpannor som inte är blanka och inte ens svarta, om man vill göra det då. Så det behöver inte vara fult. Och det behöver heller inte bygglov. Och den sista fördomen är väl att det skulle vara dyrt. Det är lite meck att klä in hela huset eller hela taket eller hela fasaden. Men det är alltså redan idag bra kalkyler för både småhusägare och kommersiella fastighetsägare. Där du får både lägre driftskostnad och där det till och med kan löna sig kommersiellt att investera i de större kommersiella då, stora taken eller parkerna och så.
Men säg att man har en elförbrukning, en kostnad på 100. Hur mycket skulle man kunna tänkas komma ner som privat fastighetsägare liksom på sin villa? Vad är det liksom vi pratar om? Är det så att man kan 5-10% kan man ta liksom från egen produktion och resten det levereras in från Fortum eller Stockholm Exergi eller vad det då kan tänkas vara? Hur ser kalkylen ut? Alltså, kan man bli helt självförsörjande på det här?
Alltså det är Soldags då, vårt dotterbolag som håller på mest med privatmarknad. Jag frågade honom om, ge mig en typisk villakalkyl för att försöka förstå det här och få grepp om det. Så. Och då får man ju förstås till svar att det beror ju på vilken villa och var den ligger och hur huset ser ut. Hur det är vinklat och massa sånt.
och kostnader i övrigt och så. Men en sån här tumregelspeng som man kan titta på är faktiskt en 500 i månaden. Det kan vara såna pengar som man faktiskt sparar i drift. Och det spelar ju liksom roll i en vanlig hushållskalkyl i allra högsta grad.
Man skulle kunna bli oberoende av bilen. Bilen skulle kunna vara oberoende. Om man köper en elbil kanske man nästan skulle kunna ladda den och vara oberoende istället för att få en förhöjd elkostnad.
Ja, och om inte nu så snart. Och sen så har man ju då, om man tittar på en investeringskalkyl i en kommersiell fastighet, så brukar tumregeln vara att det betalar sig inom 10 år, en större investering. Och sen håller den i 2030 och sänker då driftskostnader och kan också då höja värde på fastighet om du gör det liksom snyggt och det anses attraktivt och så.
Det jag skulle tycka var lite läskigt, det är ju att köpa idag och sen inte veta om den är extremt mycket mer effektiv om 5 eller 10 år. Medan jag har betalat den här och den kommer liksom gynna mig och så att säga sänka mina driftkostnader i 20-30 år framåt. Det här kanske är en nitty-gritty fråga liksom just för Soltech då såklart. Men finns det möjlighet för en villägare som tycker att det är lite läskigt att köpa en elbil för man inte vet hur länge batteriet håller, eller för att köpa den här typen av teknologi från er? Kan man leasa det?
Det finns sådana lösningar. Och det finns solar as a service, talas det om. Detta är modeuttryck, exakt.
Det
exakt.
Där är ett buzzword.
Jag tycker det är bra att du jämför med bilen. För det är ju så, om du köper den senaste tekniken idag så kommer det ha kommit ny teknik imorgon, eller nästa år, eller om 5 år. Så det är bra tycker jag att få klarlagt liksom att redan idag är det lönsamt och blir en bra affär att börja använda sol och integrera det. Och ja, jag tror och hoppas att det kommer komma ännu bättre teknik och fler integrerade tjänster och skäl till att återkomma och göra om ibland, precis som att man vill byta bil eller byta hushållsmaskiner och kök och så kommer det väl kunna vara. Men du kan köpa idag en anläggning som håller 20-30 år minst, och det gör det till en bra affär redan nu.
Ni säljer till både privatpersoner och kommersiella aktörer. Mm. Hur är liksom privatpersoner en liten smula av Soltech, eller hur ser fördelningen ut där?
Det är ju, Soltech är en koncern som nu har 7 dotterbolag. Om det inte har blivit 8, vi växer fort faktiskt med förvärv. Så det mesta är kommersiellt, alltså B2B-företag och så. Men vi ser ju att det privata växer. Och jag tror att vi kommer få se att det växer mer också då när det nya avdraget kommer på plats. Så hittills är det en mindre del, men det kommer öka tror jag.
Ni hade mycket produktion i Kina, vad jag förstod.
Mm.
Hur solenergi ur ett hållbarhetsperspektiv känns ju klockrent miljömässigt när man liksom brukar elen, eller när man får den, eller hur man nu ska uttrycka det. Men hur är det med framställningen av liksom solpaneler? Vi pratade med Sasha Berslik som var hållbarhetsansvarig på Nordea förut, som pratade om att i varje bilbatteri finns det liksom 8 timmars barnarbete, eller i varje elbil så att säga. Hur säkerställer man den typen av S-frågor, om vi nu ser det som ett ESG, när man har liksom verksamhet i Kina och så?
Det tror jag säkert det finns arbete kvar att göra i. De flesta solceller som används här hos oss är ju importerade från Kina, av vilket företag den är som du köper dem av. Det Soltech gör är dels att vi är majoritetsägare då i Advanced Soltech i Kina, som driver då solanläggningar, stora takanläggningar åt andra, som producerar energi där. Och det ger ju en positiv klimateffekt på så sätt att det ersätter fossila bränslen i världens största energiland. Så på så sätt så är vi med och gör nytta. Tillverkningen av celler och material gör inte vi själva, men vi köper så bra produkter som vi kan komma åt på den världsmarknad som finns. Och där är jag också övertygad om att när det växer och när fler medvetna konsumenter använder solenergi, så kommer det utvecklas även där när vi ställer större krav. Så det tycker jag är bra att vi gör.
Men den här lilla andelen av svensk energimix, där kan vi bara fastna typ en minut. För de som inte vet någonting alls kring det, så här, crash course, one on one. Johanna, du förtjänstfullt berättade ju här hur mixen såg ut i början av podden. Och att det var en försvinnande liten del som valde solenergi.
39% från kärnkraft, 39% vattenkraft, 12% vindkraft, konventionell värmekraft, vad nu det är, 10%.
Om vi börjar med det, vad nu det är. Men, ja, men hur stor andel skulle solenergi kunna tänkas utgöra framåt? För vi var ju in på det här lite tidigare med vind och vatten och våg och sol. Och du har ju fastnat för sol. Var det ett bananskal eller tycker du att det är mest intressant? Och kan du bara ge en nuläge kring energipolitiken?
Ja, för det första har jag lämnat partipolitiken.
För du sa här i början att jag är inte politiker, jag har lämnat det, så här tidigare på det. Fast ärligt talat, lämnar man verkligen på riktigt eller känner inte du när du vaknar upp och läser tidningar? Men hörni, ni ska göra så här istället.
Herregud, ganska ofta. Och då försöker jag att inte bli en sån här företrädare som liksom ringer och klagar eller så. Så just det partipolitiska utövandet och så, det får efterträdarna göra. Samhällsintresset, det har man eller inte, tror jag. Det kommer jag ha jämnt. Så jag blir minst lika engagerad varje morgon när jag läser tidningen i någonting. Nu har jag engagerat mig i solenergi. Tidigare har jag ofta tagit upp exempel och tittat på vad jag hälsar på också. Andra bolag inom förnybar energi, jag tycker det är väldigt intressant. För det är ju det här med svensk ingenjörsteknik möter ny teknik och kan växa och kanske till och med gå på export och göra klimatnytta. Det tycker jag är jättekul och har gjort, det har jag tyckt länge. Så jag tycker inte olika förnybara källor står i motsats till varann. Jag har sett och märkt och blivit påmind om nu också sen jag tillträdde här att det finns de som ställer sol och kärnkraft mot varann. Tycker jag också är lite fånigt. Jag tror att vi ska tänka att det är fossila utsläpp som är huvudfienden här. De är vi emot.
Så elkakan växer.
De ska bort, och om elkakan växer och vi kan fasa ut fossilt så är det bra för hela samhället och all miljö. Och då är det transporterna som är nyckeln, och det är där elen kommer in. Och det är därför jag tror att vi, så länge vi bor där vi bor och har de avstånd vi har och använder bilen så mycket, så tror jag att vi behöver mer el. Och då ska det vara så lite, då ska den vara så fossilfri och gärna förnybar som möjligt. Och då är det väl bra då med flera olika kraftslag. Vind har ju den nackdelen att det inte blåser jämnt. Det finns massa nackdelar med allt. Sol har ju den uppenbara nackdelen att solen inte skiner jämnt. Men ju mer man kan lagra, som sagt då, när man kombinerar till exempel sol, bränsleceller och vätgas, då kan man ju använda den effektivare. Och där har vi då, det är där samarbetet med PowerCell kommer in. Och vi samarbetar även med Ferroamp, som också är en sån här, som det skrivs om lite ibland och så. Och som gör energihubbar där man kan just ställa om mellan olika delar i energisystemet. Jag tror det finns väldigt mycket att göra här. Och nu är det under 0,5%. Holland har det dubbla och Tyskland det dubbla igen. Så om andra jämförbara EU-länder som inte heller har sol jämt, om de kan ha både 5% upp och 10% av sin el från solenergi, så kan väl vi om vi vill. Och jag tycker att den funkar bra och man kan tjäna pengar på att investera i den. Så varför inte?
Men en liten kort följdfråga där bara. För energimixen har man liksom förtjänstfullt nu förstått och målat upp lite grann hur den ser ut. Och du var ju in på det här att vinden blåser inte alltid. Solen lyser inte alltid. En lösning på det här är ju energilagring. Där har vi enorma utmaningar. Vi har gammal teknologi. Det är en 3-4% på global basis som energilagras i dagsläget. Försvinnande lite, knappt ens att det finns. Vilka enorma möjligheter finns här? För det kan ju också vara så att när solen lyser och vinden blåser, ja, men då är det inte då vi konsumerar det heller. Och då måste vi kunna lagra det.
Ja.
Har du någon insight? Liksom, vad händer där? Bubblar det i lederna kring energilagring?
Ja, det tycker jag. Det bubblar, det satsas på bränsleceller, det satsas på vätgasteknik. Det ser vi i det här gruvprojektet, hybridgruvprojektet. Det finns andra sådana entreprenörer som håller på också med att utvinna sånt ur gruvteknik. Så allt sånt här där man går ifrån eller använder det bästa ifrån gammal teknik och förnyar. Lägger till ny teknik, knyter ihop gammal och ny teknik i syfte då att få ut mer energi, få ut mer el. Allt sånt tycker jag är väldigt intressant. Och där ser man att det händer saker både i svenska företag och även på EU-nivå. Jag läste i Avanza-blogg bara häromdagen. Jag tror det var Johanna som skrev om just hur EUs satsning på förnybart nu, inklusive då vätgas och sånt där, är större än Marshallhjälpen. Alltså det är enorma satsningar. Och nu är jag återigen ingen jättevän av subventioner, utan det är minst lika intressant att se att stora globala institutionella investerare vill styra sina kommersiella investeringar mot större hållbarhetsnytta. Och det är då egentligen när de riktiga investerarpengarna kommer in också som man verkligen, verkligen kan förflytta på samhällsnivå.
Johanna, här måste vi fastna. Det för grejen är att du och jag har ju pratat den här podden tidigare om Larry Fink som är BlackRocks vd, världens största kapitalförvaltare. De har 7000 miljarder dollar under förvaltning.
Det är han som har uttalat det där.
För det här är så han ville ju peta Carl-Henrik Svanberg, Volvos ordförande, tyckte inte att de gjorde tillräckligt på hållbarhetsfrågan. Vissa drog en suck och tyckte att det där är bara ett spel för galleriet.
Så där visar han ju ändå att de kom ut med det vid vd-brevet här vid årsskiftet och nu så börjar de faktiskt rösta emot styrelser som inte tar det på allvar.
Så nu får vi en hållbarhetstsunami. Hur märker ni det bland investerare som uppvaktar er? Alltså märker ni av ESG-flödet eller att det är ett större intresse från institutioner och potentiella ägare kring den här typen av frågor? Är ni mer i rampljuset idag än vad ni var för några år sedan?
Oh ja. Nu har jag inte suttit ett halvår i just Soltech än då. Men det syns
taskig
ju tycker
fråga.
Jag. Ja, nej då, men det syns ju, jag är Avanza-kund och småsparare jag också. Så jag ser ju även som privatperson och ekonom och allmänt företagsintresserad och så ser jag ju att det här har förflyttats och förändrats under de allra senaste åren. Från att för bara några år sedan så var miljöklimat fint, viktigt. Vi hade bara en planet då också och det visste alla. Men om företag ägnade sig åt miljöprojekt var det lite så vid sidan av den riktiga affären. Mm. Och det kanske kostar lite extra och det kanske till och med stod i motsats till lönsamhet. Och det som har hänt nu, de allra senaste liksom, 1-2 åren, är ju att klimatnytta har kommit in i kärnaffären. Så att om man ska investera riktiga pengar på riktigt i syfte att nå lönsamhet så är det alltså för hållbarhet och det är där det görs stora investeringar. Och det märks tycker jag bland institutionella placerare, det märks bland aktiesparare överhuvudtaget och på marknaden. När vi spelar in den här podden så håller Soltech Energy precis på att avsluta en ny emission. Och jag kommer inte kommentera den i detalj. Men jag kan ju säga att vi har märkt absolut ett intresse ifrån många olika håll. Och då inte bara från de som alltid har varit särskilt miljöintresserade. Utan nu är det ju investerare som tittar efter bra affärer. De är mer nyfikna än någonsin vill jag påstå på bland annat solenergi. På mycket som är hållbart tror jag.
Spännande, spännande. Det är inte någonting vid sidan av helt enkelt längre. Något annat som jag började tänka på när du pratade lite tidigare här, det var om kompetens och att det händer så mycket och forskning och att utvecklingen är konstant och så. Jag och Niklas besökte MIPS här, hjälmbolag, eller de tillverkar något skydd i hjälmar för att minska skador, fraktionsskador på hjärnan.
Håll tungan rätt i munnen, för förra gången när du sa att det var en liten plastbit och så har nu får ni komma hit och kika. Så.
Precis. Men de hade ju ett väldigt nära samarbete med både KTH och Karolinska institutet. Har Soltech liksom samarbeten med typ KTH? Så.
Ja, det är nu jag kan till och med namnge vår duktiga innovationschef. Anna Svensson heter hon. som kommer från, ja visst, KTH. Och hon sitter också i en av de globala panelerna som finns med experter som utvecklar och alltså sätter global standard då för byggnadsintegrerad solenergi i det fallet. Det vill säga, vart är tekniken på väg? Hur kan den användas och hur kan man använda den till vardags? Det där utvecklas ju hela tiden och då gäller det att ligga i framkant också med vad som händer där och vad som är möjligt. Och det gör hon. Och hon har också då varit med och utvecklat de här produkterna där hela taket är solenergi till exempel och ser snyggt ut.
Det här klipper jag bort sen, men jag tänkte så här, varför kurrar min mage så mycket?
Jag kan be lyssna om ursäkt. Om ni hör
nej,
kurr,
det är bara gulligt.
Så är det inte Niklas och jag som är hungriga. Det är min hund Bodil som snarkar nej, det, jättehögt.
Det är jättegulligt.
Ja, hon kommer till ro där
ja, i hon trivs här i studion.
Ja, nu kommer jag av mig. Okej, okay, nej men det gjorde jag inte alls det. Någonting.
Gumman.
Borde vi säga någonting?
Om det är så att det hörs lite knepiga ljud från studion så här för att vi har en fjärde gäst också. En väldigt luden och gullig sådan. Så vet ni vad det beror på i sånt fall. Johanna, du och jag var ju i Amerika här för en tid sedan. Och då fick vi ju berättat för oss, jag vet att du som lyssnar på det här har hört det här tidigare, men det var ju också hållbarhetstema. Just delstaten New York, att det var en 50 000 fastigheter där, fastighetsägare som skulle få ganska dryga viten, årliga böter, om man inte rampade upp energieffektiviteten rejält. Marknaden globalt är ju enorm. Det byggs mycket nytt och då kanske man är liksom på ett direkt, men alla de fastigheterna som redan står där, då kan man ju klä fasad och takplattor, panna, allt vad det är. Hur stor är den marknaden idag och är ni en lösning i sånt fall som kan hjälpa de här fastighetsägarna att slippa de här dryga böterna för att man, jag menar, olja, att man värmer olja för att värma upp fastigheter är ju en jättebov globalt.
Det är en dålig deal på så många sätt att göra det, såklart. Då. Alltså, ja, ytterst är marknaden, hela fastighetsmarknaden vill jag säga. Ett intressant samarbete som bara har börjat är med teknikkonsulterna. Både teknikkonsulterna, fastighetsbolagen och byggbolagen förstås. Men teknikkonsulterna kommer ofta in i just större projekt och har ju också då rätt mycket makt i hur man utformar olika upphandlingar och kravspesar och sådär under projektets gång. Och kan ge sig på sånt där som att lokala regler för dagvatten, de kan göra att det blir en ganska bra affär att ändra på sina tak. För om man då har till exempel en kombination av sedum och sol på taket så kan man ta hand om dagvattnet där uppe. Det såg jag att det var en lyssnare också som hade frågat om. Mm. Och då kan man både generera el där, få ganska snyggt där uppe och kanske använda taket bättre än man hade tänkt annars. Och höja värdet på fastigheten och lösa dagvattenfrågan. Men sånt där kräver ju att man tänker till lite som fastighetsägare och kanske också teknikkonsult. Och att man teknikkonsulten kan sånt där och kan liksom komma med sådana tips in i ett byggprojekt eller ett stort ombyggnadsprojekt. Men alla som har ansvar för byggkostnader och driftskostnader har ju stor nytta av att använda energi så smart som möjligt i hela huset. Det finns ett till av våra dotterbolag i Soltech-koncernen, Mera Sol. De brukar berätta för mig om teknik där man integrerar just energi- och elproduktion på taket med värmeproduktionen. Och det där är också ganska nytt, men det är ju möjligt. Och ju mer integrerat man tänker, desto bättre blir det, tror jag, kostnadsmässigt och värdemässigt.
Vi har ju många lyssnare som investerar i solenergi, solteknik. Hur pass mycket, liksom, jag antar ju, i alla fall för er räkning, men globalt, att vi har passerat proof of concept. För de som är nyfikna på att investera i det här segmentet, hur långt in på värde, liksom, vart befinner vi oss? Är det liksom fortfarande ganska mycket forskning och utveckling för att det ska ta fart, eller är vi redan i en ganska rejäl kommersialiseringsfas globalt? För den som investerar i det här nu, vad kan man liksom förvänta sig? Klarar vi oss utan subventioner på global basis?
Det tror jag att vi kan vara på väg till. Det är ju olika länder beroende på ekonomisk situation och klimat och lagar och sådär. För svensk del så är vi på väg ifrån subventioner. Det kommer ett avdrag, men bidragsberoende är detta i princip inte. Tvärtom lönsamt för både stor och liten. Där är vi redan nu. Så jag tror att Sverige är i en tidig kommersialiseringsfas. Det är tekniskt möjligt redan nu att göra det snyggt och integrerat och få en bra affär. Och de flesta har inte börjat med det. Så det är en väldigt, väldigt rolig fas att vara aktiv i. Och det är där det är kul också att vi har en förvärvsstrategi i Soltech, tycker jag. För det betyder ju i praktiken att det kommer in färdig och väldigt bra kompetens inom olika delar direkt. Vi behöver liksom inte lära upp någon, det skulle vi inte ha tid med nästan, för det händer så mycket och så fort. Och då har vi några av Sveriges vassaste entreprenörer på stora anläggningar. Hej Modil, ni kanske hör hon snarkar. Då har vi några av Sveriges allra duktigaste entreprenörer på storskalig solelproduktion, småskalig, privat, knyta ihop det så här, knyta ihop det med ladd och lagring. Och så knyter vi ihop allt det i samma koncern, och det betyder att vi kan leverera integrerat direkt. Och det ser jag fram emot att jobba vidare med.
Superspännande att höra, och vi får fortsätta att följa det här hela resan. Hade vi någon Twitterfråga vi skulle få med innan vi avslutar?
Ja, men det har vi. Vi har väl en sista fråga. Vi ställer den jättesnabbt. Flaskhalsar, utmaningar. Vi befinner oss i ett spännande tidig kommersialiseringsfas i Sverige. Det händer mycket. Men vad är de största utmaningarna, flaskhalsarna framåt?
Fördomar och politiska hinder. Det är väl hemskt onödigt att ha straffbeskattning på sånt här, tycker jag. Jag tycker man kan titta på hela energibeskattningen på el, ja. För vanliga villaägare så är det ofta halva elkostnaden på det. Det är ren skatt. Så elektrifiering måste bli lätt och lönsam. Och sen ligger Sverige efter andra länder. Jag tror att det också beror på att vi är lite sena i starten med stora parker. De är kommersiellt intressanta. I Danmark till exempel så kom precis ganska nyligen uppgift om hur de då bygger en väldigt stor, helt subventionsfri solpark för att då försörja Apples datalagring med el och knyta ihop det med andra energiformer också. Och den är alltså över dubbelt så stor som Sveriges största solpark. Så man får liksom lite...
Vi har lite mer yta än Danmark.
Vi har ju det.
Så
vi har plats, tror jag, att bygga stort också. Och där har vi knappt börjat.
Danmark är 39 mil från topp till tå. Det har jag kollat, för jag var sugen på bilar där. För man blir jättesugen på att åka dit när man inte får. Så 39 mil, för er som undrar det, så kan ni bocka av det från er know-how bucket list. Joel Blad, Twitterfrågan. Den sista har vi varit inne på. Han frågar om hur tankarna kring konkurrens av stadens takytor, och då i synnerhet de gröna taken som ofta anläggs i nyproduktion för att lösa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten. LOD, Joel, punkt här, tack. Vilket sätt att kombinera grönt med svart ser bolaget? Det var det här dagvatten, du var in på det nyss också.
Ja, tack, säger jag. Det där går att kombinera. Svart vill jag inte kalla solen, för man kan göra den. Det ser ju ljust. Och man kan göra det i olika färger och få det riktigt snyggt så. Men sol och sedum kan man knyta ihop på taket och få jättesnyggt.
Och även en liten takbar där på sina ställen.
Mm-hmm. Och höja värden.
Ja, men jag tänkte det. Det kom ju massa takbarer här för några år sedan. De måste ju få vara kvar. Tusen tack för att du kom hit.
Stort tack för att jag fick komma hit.
Och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.